Efter en kväll ute på stan år 1995 promenerar en kvinna ensam hemåt. Hon går längs en slingrig gångväg som leder mellan Kristianstad och Näsby. Men hon kommer aldrig hem den natten. Och 3 dagar senare hittas hon död på ett fält. Hon har blivit våldtagen och strypt. Brottsplatsen innehåller inte många spår, men får ändå polisernas snackhår att resa sig. Någon har omsorgsfullt flyttat och dolt kvinnan med grenar. Dessutom har personen återvänt till platsen, och det tyder på en väldigt speciell mördare. En mördare som måste stoppas innan han slår till igen.
Du lyssnar på Mordpodden, och i säsong 2 tar vi upp mord som har skett i Skåne. Och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om lustmorden i Kristianstad. I september 1995 är det fullt med hundar och hundförare i och runt Kristianstad. De har kommit från hela länet och vandrar tillsammans på gångvägar, i skogsparti och över öppna marker. Hundförarna väntar uppmärksamt på att deras fyrbenta arbetskamrater ska markera att de har fått vittring på någonting. Det de letar efter är tecken på vart 27-åriga Pernilla tagit vägen. Och vid sidan av en gångväg mellan Kristianstad och Näsby, i ett snårigt fält, får de sitt svar. Pernillas livlösa kropp går först inte att se med blotta ögat. Cirka 70 meter in från gångvägen är den höga växtligheten nedtrampad i en så kallad lega. Ett spår som man bland annat kan finna då ett djur legat och vilat. Men den här legan är inte gjord av ett djur utan av en människa. Pernillas kropp ligger i det nedtryckta gräset, övertäckt av grenar och annan växtlighet. Någon har omsorgsfullt dolt hennes kropp. Men det är inget omsorgsfullt med bältet som sitter åtdraget runt hennes hals. Och polisen får tidigt en känsla av att gärningsmannen är någonting utöver det vanliga. Pernilla hade startat familjelivet tidigt och blev gravid när hon var 17 år. Strax därefter var hon både gift och mamma till en liten pojke. I 6 års tid skulle hon njuta av familjelyckan innan hon och Gustav, barnets pappa, bestämde sig för att gå skilda vägar. Kanske hade de varit för unga när de träffades, eller så hade de bara växt ifrån varann. Pernilla valde därefter att fokusera på sig själv och sonen. Men under sommaren 1995 kommer en ny man in i Pernillas liv, Hans. Hans är sportig, ordentlig och studerar till lärare. Och han blir snart en ny konstant i den 27-åriga mammans liv. Den 30 september samma år är Pernilla på en bar inne i Kristianstad tillsammans med ett par vänner. Det skulle bli hennes sista dag i livet, men det visste hon inte då. Pernilla och vännerna pratar, tar en och annan dricka och njuter av varandras sällskap. Men Pernilla vill inte vara ute för länge. När klockan närmar sig midnatt reser sig Pernilla upp, säger hej då till sällskapet och lämnar baren som blivit hennes stamställe. Trots den långa sensommaren så omfamnar höstmörkret henne då hon kliver ut på trottoaren. Hon går fram till dörrvakten och småpratar lite innan hon säger att hon ska ta en taxi hem och styr stegen bort ifrån baren. När Pernilla inte kommer över den natten antar Hans att hon sovit över hos sin syster. Själv har han fullt upp med en mässa under hela söndagen och hinner inte fundera så mycket mer över flickvännens frånvaro. Under söndagskvällen är det dags för Pernilla att hämta sonen hemma hos exmaken Gustav. Men hon dyker aldrig upp och oron börjar ta fäste. Men det är först under måndagen som försvinnandet verkligen börjar uppdagas. Pernillas arbetskamrater ringer då hem till den nya pojkvännen och undrar om han vet vart Pernilla är. Hon har nämligen inte kommit till jobbet under morgonen. Polisen kopplas in samma dag och en anmälan om en försvunnen person görs. Men eftersom Pernilla är en vuxen kvinna som ju kunde ha försvunnit av egen fri vilja så påbörjar man inte sökandet förrän på tisdagen. När polisen kör igång sin utredning pratar de med människorna i Pernillas närhet. Exmaken Gustav berättar hur de gått skilda vägar för 3 år sedan, hur det inte fanns någon bitterhet emellan de två och hur sonen betydde allt för dem. Polisen pratar också med Pernillas nya pojkvän Hans. Han berättar om mässan han var på under söndagen och hur relationen mellan honom och Pernillas exmake fungerade bra. På ytan verkar det inte ha funnits några problem mellan Pernilla och männen i hennes liv. Vid brottsplatsen på det snåriga fältet befinner sig både poliser och kriminaltekniker. Genom spåren som Pernillas mördare lämnat och de vittnesuppgifter som strömmat in till polishuset kan de utläsa hur det hela förmodligen gick till. Någon hade legat på lur vid sidan av gångvägen och väntat på att Pernilla skulle komma gåendes. När hon gjorde det hade personen slitit tag i henne och dragit med henne ut på fältet. 30 meter in från gångvägen hittas den första legan. Troligen är det här han våldtagit och strypt henne. Spår av blod och ett par damhandskar återfinns nu på platsen. Ytterligare 20 meter in ligger lega nummer 2. Här finner man nyponbuskar och en pärla från Pernillas örhänge. Troligen har mördaren flyttat henne hit strax efter dådet. Spåren leder vidare och längs en nedtrampad terräng hittar man först Pernillas ryggsäck och jacka. På jackan återfinns också ett av de få bevis mot gärningsmannen, en liten fläck sperma. Och slutligen kommer man till lega nummer 3 där Pernilla själv återfinns. Och nu dyker en röd flagga upp. Tecknen tyder nämligen på att gärningsmannen återvänt till platsen dagen eller dagarna efter mordet för att flytta på kroppen ännu en gång. Och det tyder på planering, noggrannhet och lust.
Där hörde du den första delen av Lustmorden i Kristianstad och jag heter Amanda.
Och jag heter Linnea och det är vi två som ska leda er igenom det här mordfallet. Men innan vi går in på det så är det ju ett par saker som vi vill prata mer om först. Dels så vill vi tacka vår sponsor BookBeat som är Bonniers prenumerationstjänst för ljud och e-böcker i mobilen.
Ja, och både du och jag, Linnea, vi har ju faktiskt använt BookBeat ett tag nu.
Ja.
Och jag måste säga att jag verkligen gillar själva appen. Dels så är den lätt att förstå och det tycker jag är viktigt som inte har så mycket tålamod med sånt annars.
Mm.
Och sen finns det ju tusentals böcker att välja mellan. Det dumma är att jag tycker det är så svårt att bestämma sig eftersom det finns så mycket som man egentligen skulle vilja lyssna på.
Jag förstår precis vad du menar. Men en bok som vi vill passa på att tipsa om, det är ju Malin Persson Giolitos senaste bok som heter Störst av allt.
Och den har ju nyligen utsetts till årets kriminalroman.
Ja, precis. Och boken handlar ju om ett väldigt spännande rättegångsdrama om en skolskjutning i Djursholm och det som händer efteråt. Och det här är ju verkligen en bok som funkar kanon som ljudbok just.
Och det som är så bra med just ljudböcker, det är ju att det inte kräver hela ens fokus som en vanlig bok gör.
Nej, här kan man verkligen få massa andra saker gjorda samtidigt som man lyssnar.
Och i vanliga fall så brukar jag lyssna när jag är ute och går på promenader. Men jag har faktiskt också börjat lyssna innan jag ska sova. För många av er lyssnare har ju skrivit till oss att ni lyssnar på vår podd om kvällarna. Och jag har faktiskt aldrig riktigt förstått vitsen med det.
Nej.
Men nu när jag har testat så förstår jag verkligen grejen. För det är så himla, jag vet inte, avslappnande på något sätt. Och något som jag tycker är bra är att BookBeat har en så-funktion som är väldigt smart. Och det innebär att man alltså kan ställa in när appen ska stänga av sig själv.
Det måste jag faktiskt testa, för det låter toppen. För då vaknar man ju inte på morgonen och har missat hela boken.
Nej, precis. Och vi har ju en rabattkod till dig som lyssnar. Så klicka in dig på www.bookbeat.se och fyll i rabattkoden Mordpodden så får du prova på BookBeat en månad helt gratis.
Ja, och vi har ju mer info till er som lyssnar som har med poddens framtid att göra. För det här är ju det sista avsnittet av säsong 2 av Mordpodden. Och det är flera av er som har undrat om det blir någon säsong 3. Och det blir det ju självklart. Efter den här säsongsavslutningen kommer vi ta ett litet uppehåll för research, men inom kort så kommer vi alltså vara tillbaka och då med en helt ny säsong.
Och planen är att vi ska köra igång igen i februari. Och det exakta startdatumet kommer vi avslöja på Facebook. Så gå gärna in där och gilla vår sida som logiskt nog heter just Mordpodden. Och om ni prenumererar på podden i exempelvis podcaster så kommer ju de nya avsnitten automatiskt att laddas ner till era telefoner när vi släpper dem. Så gör gärna det. Men för att väntan inte ska bli allt för lång så kommer vi dessutom att släppa ett specialavsnitt runt jul. Så det blir ju faktiskt bara några veckor utan något nytt avsnitt. Men vi har ju något mer att avslöja.
Ja, precis. För nu vet vi ju dessutom vart vi ska till säsong 3. Och det är ju tack vare er som lyssnar. För vi har ju fått in mängder med önskemål både via Facebook och vår mail. Så nu har vi tagit beslutet och till säsong 3 kommer vi alltså bege oss så långt norrut som man bara kan komma i Sverige.
Närmare bestämt till Lappland och Norrbotten. Och det kanske kan kännas som ett stort hopp från Skåne, men vi går ju inte i någon logisk ordning på det sättet utan har helt enkelt utgått från vad ni vill höra. Och vi brukar ju säga det att eftersom ni lyssnar på oss så lyssnar även vi på er, och det gör vi verkligen. Och om ni har lite svårt med att vänta och behöver fylla det här tomrummet så kan ju vi berätta att vår poddkollega Sebastian Krantz har en podcast och den heter Svenska mordhistorier som vi tycker att ni ska lyssna på.
Och där tar han ju upp både verkliga mordmysterier men också påhittade fall som inspirerats av sanna berättelser. Och han har ju släppt en hel del avsnitt så där kan man ju verkligen sträcklyssna.
Absolut. Men nu tycker jag att vi fokuserar på dagens fall. För efter att Pernilla försvunnit så försöker man kartlägga hennes kväll genom bland annat vittnesmål. Och det sista vi vet det är ju att Pernilla säger till dörrvakten att hon ska ta en taxi hem. Så när polisen får fram den uppgiften så börjar de leta efter en taxichaufför som ja, men kanske vet något om Pernilla. Och de har ju också en teori om att det skulle kunna vara just en taxichaufför som mördat henne.
Mm. Men sen så får de ju in ett tips från ett par som var ute och gick längs den här gångvägen den kvällen. Och de såg ju en kvinna som hade mörkt hår och mörka kläder som kom gåendes där ensam. Mm. Och man är ju inte helt säker till en början om att det verkligen är Pernilla de har sett. Men det leder ju i alla fall in polisen på en ny teori där Pernilla struntade i att ta en taxi och bestämde sig för att gå hem. Och den teorin kommer ju polisen också fastställa efter att flera människor har sett Pernilla den kvällen. Men efter ett visst klockslag så har ju ingen sett någonting mer utav henne.
Men det är ju faktiskt en person som vet något. För dagen efter att Pernilla försvann så säger en man till sin vän att någon har blivit mördad på vägen mot Näsby. Mm. Och det som är intressant är att vid den här tidpunkten så är Pernilla inte återfunnen. Hon är faktiskt inte ens anmält försvunnen. Så polisen plockar in den här mannen till förhör för de vill ju såklart veta vad han vet.
Och det han säger är ju att han har gått på den där gångvägen samma kväll som Pernilla och att han då har hört ett gnyende ljud utifrån fältet där hon senare hittas. Men han säger ju inte till polisen att han tror att han har hört någon som har blivit mördad, utan han berättar ju att det lät som något djur. Och under den här kvällen så var han ju också ganska så berusad, så när polisen frågar honom om det var han som gjorde illa Pernilla så kan han ju varken erkänna eller förneka det.
Det måste ju vara fruktansvärt om det är så att han själv faktiskt inte riktigt vet vad som har hänt.
Ja, tvivlar på sig själv.
Ja, precis. Men det här spåret, det kallnar ju så småningom. Och polisen går över till att luta sig mot det som är statistiskt troligast. Att det är någon av männen i Pernillas närhet som tagit livet av henne. Så man förhör då både exmaken Gustav och även den nya pojkvännen Hans. Och där låter man dem berätta i detalj om och om igen vad de gjorde när de försvann, men också hur deras tankar gick.
Ja, för Hans till exempel sov ju i Pernillas lägenhet den natten. Och när hon inte kommer hem så säger han ju att han antog att hon hade sovit över hos sin syster. Och under söndagen så ser han ju henne inte alls. Däremot så vet vi att Pernilla skulle hämta sin son hos Gustav under söndagskvällen och att hon aldrig dyker upp. Så nu börjar ju polisen verkligen undra varför ingen av dem har anmält henne försvunnen förrän under måndagen. Och dessutom så börjar man ju undra om deras andra uppgifter också verkligen stämmer. Var det inga problem mellan Gustav och Hans? Hade det verkligen varit ett bra uppbrott mellan Pernilla och exmaken och så vidare? Det försöker man ju få svar på nu.
Och när vi tittar på statistiken från Brå, alltså Brottsförebyggande rådet, så är det ju inte lustigt att polisen undersöker det här spåret. För under 2015 så begicks 81% av alla misshandelsfall mot kvinnor av närstående eller bekanta. Att det skulle vara någon utomstående, det är ju såklart också möjligt. Men ofta så är det alltså inte så det ser ut när man pratar om våld mot kvinnor.
Nej. Men nu tycker jag att vi rundar av diskussionen lite och fortsätter med berättelsen. För nu kommer vi ju faktiskt få en inblick i Pernillas gärningsman.
Efter en genomförd brottsplatsundersökning har polisen inte så många spår att gå på. Det enda de egentligen har i bevisväg är fläcken med sperma som hittas på Pernillas jacka. Men de har också en stark känsla av vad det är för typ av mördare det rör sig om. Och man kontaktar därför gärningsmannaprofilgruppen i Stockholm som kommer ner till Kristianstad. Det tar inte lång tid för specialgruppen att inse att polisen har haft rätt i sina misstankar. Det här rör sig definitivt om en lustmördare. En person vars tankar drivs av ett begär, ett måste som sen utageras. Brottsplatsundersökningen går sig igenom ännu en gång och man försöker nu utläsa vad spåren också säger om gärningsmannen. Efter att Pernilla mördats återvänder gärningsmannen till sin egen brottsplats. Det tyder på att han är en person som inte är uppfylld av fasa eller ånger. Istället är det begäret, noggrannheten och oviljan att åka fast som får honom att återvända. Det talar också om ytterligare en sak för poliserna. Han bor i trakten. Vid återbesöket flyttar gärningsmannen kroppen ännu längre bort ifrån gångvägen. Det är också nu han tar fram sin kniv och börjar skära sönder Pernillas kläder. Ingenting i hans sätt att agera talar om att mordet skett i ett plötsligt vredesmod. Och inte heller nu sliter han i den stickade tröjan, utan snittar endast upp den och viker plagget åt sidan. När han känner sig färdig med den nya poseringen täcker han över kroppen med grenar och annan växtlighet. Omsorgsfullt placerar han del efter del. Alla rötterna är vända åt samma håll och ingenting syns när han är klar. En gärningsmannaprofil görs av Pernillas mördare. Och det framgår att det är en person som är kylig, noggrann och ordningsam. Han känner ingen ånger, utan är snarare lite stolt. Man kan också utläsa att gärningsmannen troligen gjort något liknande innan och att han kommer göra det igen om han inte åker fast. Nu är det därmed bara att vänta som gäller. Samtidigt som poliserna känner av frustrationen kommer det ut nya artiklar om mordet varje dag. Många av de boende i och runt Kristianstad känner rädslan komma krypande. De oroar sig för sina nära och kära, men också för sig själva. Flera sexuella ofredanden hade anmälts i både Kristianstad och Näsby. Nu får de stor uppmärksamhet och många kvinnor känner sig inte längre säkra när de går hem på kvällarna. Ett resultat av de känslorna blir nattvandrarna. En grupp människor som med polisens hjälp ger sig ut om kvällarna för att göra stadens gator lite säkrare. Efter en ganska bråkig period hade de dessutom ökat sitt antal medlemmar till ett 100-tal. Allt från ungdomar till föräldrar och pensionärer gick samman från kvällsliga promenaderna. En av nattvandrarna är Lennart. En nästan 2 meter lång man med glasögon som är lugnet själv. Han är också en riktigt hjälpsam man som brukar bära hem matkassar åt människor, sitta barnvakt och så nu nattvandra. I oktober under en av de kvällsliga promenaderna märker Lennart hur ovanligt lugnt det är i staden. Det har knappt gått en månad sedan Pernilla hittades mördad och det har lämnat ett tydligt avtryck. Efter mörkrets inbrott är det som om alla kvinnor bara försvinner från gatorna. Ett helt år passerar och tryggheten smyger sig sakta tillbaka. Oron har släppt Kristianstads invånare och nattvandraren och Lennart får ta emot stipendium för sina insatser mot våldet. Allt tycks vara tillbaka till det normala. Men 4 dagar innan julafton 1996 kommer ett samtal in till polisen. Det är en man som berättar att hans flickvän Ingela är försvunnen. Senast han hörde ifrån henne var den 18 december då de pratade i telefon. Med Pernillas mord fortfarande färskt i minnet tar polisen beslutet att dra igång en utredning omedelbart och åker ut till Ingelas bostad. Strax utanför Kristianstad möts de av ett litet rött trähus som ligger i nära anslutning till en större gård. På marken vilar ett tjockt lager frost och på uppfarten står Ingelas bil fortfarande parkerad. Hjulspår bekräftar pojkvännens uppgifter om att han åkt ut till huset och han blivit orolig. Men ingen hade öppnat när han knackat på dörren. Källarfönstren står på glänt men är täckta av utdragen spindelväv. På utsidan finns det inga tydliga spår av att någon försökt bryta sig in. Men inuti huset får man en helt annan känsla. I hallen ligger de kullvälta saker på golvet. Och inne i sovrummet syns tydliga tecken på en strid. Sängen är i oordning och madrassen har trillat igenom sängbotten och lutar nu halvt mot golvet. Det vita överkastet som pojkvännen Niklas intygar brukar ligga på sängen saknas. Och på golvet ligger ett örhänge och en bruten galge. Över sänggaven vilar en stor röd filt som fäller. Niklas, Ingelas pojkvän, berättar att han och den 35-åriga undersköterskan tillbringat helgen tillsammans. På onsdagskvällen hade de pratat i telefon om den fest de skulle ha tillsammans med ett 20-tal vänner den kommande helgen. Men under torsdagen svarade inte Ingela i telefon när Niklas ringde. Oron hann inte fästa sig allt för hårt och Ingela hade kvällspass den dagen. Men på fredagsmorgonen fick pojkvännen ett samtal från en arbetskamrat till Ingela. Hon hade aldrig dykt upp till sitt kvällspass och nu blossar oron upp ordentligt. I polishuset fortsätter arbetet med utredningen som nu kategoriseras som mord och inte ett försvinnande. Lustmördaren är ju fortfarande på fri fot och ska man lyckas få fast honom så gäller det att fokusera hårt redan från början. Kriminalteknikerna finkammar Ingelas bostad. Ingenting får lämnas åt slumpen. De vet ju att det kan vara den minsta detaljen som får hennes gärningsman fälld. I högarna av bevis ligger ett ovanligt tuggummi i ett rött paket. Niklas, som ofta reser i sitt jobb, hade tagit med sig det hem från USA. Och det skulle senare bli just en av de där nålarna i höstacken. Julhelgen närmar sig med stormsteg, men i polishuset är det fortfarande fullt upp. Dessutom kan man räkna med ett antal tidiga morgnar och sena kvällar tills dess att Ingelas fall är löst. Det finns ju en stor chans att den de jagar är samma man som mördade Pernilla 1 år tidigare. Och man vill inte låta honom komma undan ännu en gång. En karavan av polisbilar beger sig ännu en gång ut till det lilla röda trähuset utanför Kristianstad. Skallgångskedjor söker igenom terrängen kring Ingelas hus och grannar förhörs. En bit längre in på vägen ligger en större gård. Egentligen tillhör Ingelas hus också den gården, men sedan ett tag tillbaka har hon hyrt det av ägaren. Poliserna pratar bland annat med de anställda lantarbetarna där. Hade de sett något? Hört något? En av lantarbetarna som bor på gården ger polisen som förhör honom konstiga vibbar. Det är en lång man med glasögon som står framför honom. Polisen kan inte sätta fingret på vad det är som är fel. Men någonting är märkligt med mannen. Lantarbetaren får redogöra för vad han gjorde under dagen då Ingela försvann. Han hade jobbat mellan 4 på morgonen och 12 på dagen. Därefter hade han mekat med sin bil, en blå Saab som inte ville fungera som den skulle. Sen hade han handlat och tittat på tv innan han gett sig ut på en cykeltur. Uppgifterna antecknas ner tillsammans med mannens namn, Lennart. Trots känslan av obehag är det inget lustigt över hans redogörelser. Men så kommer en ny uppgift fram. En kille har sett Lennart den dagen då Ingela försvann. Han körde bil längs vägen mellan gården och Ingelas röda trähus när han såg Lennart komma cyklande. Lennart var då på väg hem mot gården. Men när killen kom körandes nästa gång så var Lennart på väg bort från gården. Och det stämmer inte med Lennarts egen berättelse. Nästa uppgift som kommer in får den gnagande känslan i maggropen att växa ännu mer. En annan lantarbetare på gården hade sett hur Lennart varit och eldat något i laggårdens panna. Samma natt som Ingela försvann.
Du lyssnar på Mordpodden. Och i säsong 2 då tar vi upp mord som har skett i Skåne.
Där hörde du den andra delen av lustmorden i Kristianstad. Och jag tänkte att vi ska dyka ner direkt i just begreppet lustmord. Eller kanske snarare lustmördare.
Ja, för en lustmördare är ju det vi många gånger tänker på när vi hör ordet seriemördare. Vi ser ju filmer och tv-serier som speglar just det här begäret hos en människa som sedan mördar person efter person.
Men vi får ju inte glömma att det är så för att en person ska få benämningen seriemördare så ska ju den ha dödat 3 olika personer vid 3 olika tillfällen. Och det är ju andra kriterier som definierar en lustmördare. För det senare är nämligen kopplat till mördarens personlighet och beteende. Men dock är det ju så att en lustmördare kan ju mycket väl bli en seriemördare eftersom personen ofta låter sig styras av det här begäret som vi pratar om som finns i kroppen, den här lusten liksom.
Men för en lustmördare så är det ju den sexuella tillfredsställelsen som är det primära motivet till brotten. Det är anledningen till att de begår det. Och deras mord präglas ju ofta av sadistiska inslag och ofta fantiserar mördaren om brottet både innan och efter att det har begåtts. Och det kan ju dröja år innan de ens agerar ut en sån här fantasi. Och dessutom så börjar ju lustmördare oftast inte med just mord, utan det är ju vanligt att de trappar upp från exempelvis våldtäkter. Och efter att de sedan agerat ut en sån här fantasi så stillas ju det här begäret i kroppen. De går in i en period där de inte begår den här typen av brott och sen så blossar det här begäret upp på nytt.
Och när Ingela försvinner så vet man att man troligtvis har att göra med just en lustmördare. Och därmed så anpassar också polisen sina rutiner efter detta. Så när anmälan kommer in börjar man en undersökning på en gång. Och man betecknar ju det här som mord redan från början. Och det är ju för att polisen inser hur viktigt det är att fånga den här lustmördaren så fort som möjligt. Och på det här sättet så slösar de ju ingen som helst tid på någon annan teori som inte kommer gå i lås sen.
Nej, och jag tror att det är lätt att se den här utredningen som bara ytterligare en i högen. Mm. Men det vi ska vara klart för oss det är att seriemördare och lustmördare oftast är väldigt svåra att fånga. Och de skiljer ju sig mycket från den så kallade engångsmördaren. En människa som till exempel slår ihjäl sin sambo eller skjuter kronofogden när ekonomin inte går ihop.
Så det som händer i den här utredningen är ju väldigt speciellt. Och det visar på en personal som agerar mycket på sin kunskap men även på sin magkänsla. Och hur det i sin tur gör det här till en riktigt välgjord utredning. Vad vi kan se i alla fall, för vi är ju precis som ni vet inga poliser.
Och när vi ändå är inne på det här polisspåret så tycker jag att vi ska ta upp det här med hur mycket de här människorna jobbar med den här utredningen. För det är ju sena kvällar, det är tidiga månader och det är helgarbete, det är över jul och det är över nyår. Och det känns ju som en självklarhet att man inte kan ta julledigt när det är en lustmördare som går fri. Men det påverkar ju ändå de här personerna och deras liv, det får vi inte glömma. Mm. Jag minns själv när jag var liten att pappa som jobbat många år inom räddningstjänsten var borta på julafton och ibland nyår. Och när man är barn så är det väldigt svårt att förstå varför ens pappa eller ens mamma måste åka bort liksom just när julklapparna ska öppnas. Och nu när jag tänker tillbaka på det så vill jag bara ge en väldigt stor eloge till liksom alla som har jour eller jobbar under högtider och såna här obekväma arbetstider. För det de gör, det är verkligen jättefint och det uppskattas när man är vuxen nog att förstå vad det är som händer.
Absolut, och vi får inte glömma det att det är ju så att brott sjukdomar och olyckor, det tar ju inte ljudledigt, så det behövs ju verkligen folk som jobbar även då, och det är ju någonting man verkligen borde uppskatta, för det är ju något man tar för givet. Men precis som du säger, de har ju också barn och familjer som de vill fira jul med. Men innan vi går tillbaka till berättelsen så vill vi passa på att rikta ytterligare ett tack. Och det är till er som lyssnar. Mm. Tusen tack för att ni följt med oss under hösten. Vi hade ju varken kunnat eller velat göra det här utan er. Jag tycker det är svårt att beskriva hur fantastiskt det är när man får bekräftelse på att folk faktiskt lyssnar. För ni ger oss tips och råd, och det gör oss ju såklart bättre, vilket vi vill bli. Och ni berömmer oss när vi gör något bra, rättar oss när vi har fel och svarar på våra frågor, ställer egna frågor och ger oss enormt mycket kärlek som jag knappt vet om vi förtjänar. Men det är ju just det här som verkligen ger den energin som vi behöver för att vilja fortsätta med det här.
Mm. Och inför säsong 3 så kommer vi ju behöva er hjälp lika mycket som tidigare. Så har ni några mordfall från Lappland eller Norrbotten som ni skulle vilja höra om, så hör jättegärna av er till oss på mejlen eller på vår Facebook-sida. Och självklart kan ni också tipsa om andra fall från andra landskap. Allting tar vi emot och är väldigt, väldigt tacksamma för det.
Och dessutom så har vi lite nya tankar inför säsong 3. Mm. Och en av dem är att vi gärna skulle vilja involvera er lyssnare mer i våra avsnitt. Så vi tänkte helt enkelt be er ställa frågor till oss. Kanske vill ni att vi ska förklara ett begrepp eller en händelse. Eller så kanske ni vill veta mer om hur vårt arbete går till och de valen som vi gör.
Eller så kanske ni vill fråga oss vad vi tycker om någonting. Vad tycker vi om dödsstraff eller liknande saker? Det finns liksom inga dumma frågor, utan skicka in allting som ni vill veta mer kring, så försöker vi svara så allra bra som vi bara kan.
Och det gör ni antingen på vår Facebook-sida Mordpodden, eller så skickar ni iväg ett mejl till mordpodden@gmail.com. Men nu ska vi gå tillbaka till historien och lyssna klart på säsongsavslutningen.
Efter att de nya uppgifterna kring Lennarts beteende under dagen då Ingela försvann kommit in, så växer polisens misstankar allt mer mot den nattvandrande lantarbetaren. Kunde det verkligen vara han som var deras gärningsman? Och om så var fallet, så var det verkligen dags att finna de bevis som skulle behövas för att få honom dömd. Dagen innan nyårsafton får polisen in just ett sånt tips som de söker. Lennart har lämnat in sin blåa Saab till en skrotfirma, en bil som han köpt för bara någon månad sedan. Polisen får en känsla av att det här kan vara just det genombrott som de behöver. Om Lennart försökt göra sig av med bilen så snart efter deras besök, så kunde det bero på att det fanns någonting där i som han ville dölja, och det ville polisen verkligen få tag i. De börjar desperat ringa runt till alla skrotfirmor i och runt Kristianstad för att ta reda på exakt vart bilen lämnats in och om de redan var för sent ute. Efter cirka en halvtimme får de napp och kör ut till den aktuella skrotfirman. När de kommer fram står den blå Saaben redan i kö för att köras in i pressen så fort nästa arbetspass drar igång. Redan innan några spår säkrats så plockar polisen in Lennart till förhör. När han slagit sig ner mitt emot förhörsledaren så verkar han varken förvånad eller upprörd över att vara där. Istället berättar Lennart lugnt hur han är van att bli utpekad när såna här saker händer. Polisen undrar varför Lennart tror att det är så. Lennart berättar då hur han för nästan 20 år sedan hamnat på ungdomspsyk då han i sin tonår våldtagit två kvinnor. Det var länge sedan nu, men det tycktes inte spela någon roll, menade han. Folk anklagade honom ändå för saker och ting. Polisen fortsätter förhöret och frågar Lennart varför han skrotat den blåa Saaben. Han säger att han misstänkte att rotoraxeln var trasig och det skulle därför bli billigare att skrota än att fixa. När cykelturen tas upp ännu en gång berättar han bara samma historia som tidigare. Lennart visste inte varför berättelserna inte gick ihop. Kanske hade den andra killen sett fel. Lennart hade i alla fall inte ljugit. Förhörsledaren försöker också få klarhet i vad Lennart egentligen gjorde vid pannan i laggården samma natt som Ingela försvann.
men får inget klokt svar på frågan. Kriminalteknikerna hade besökt platsen men trodde inte att en kropp skulle gå att få in där. Samtidigt som förhörsledaren försöker finna en ingång som ska få Lennart att öppna sig så pågår det en husrannsakan i hans bostad på gården. I ett skåp under en diskbänk finner man någonting underligt. Där ligger det baddräkter och bikinidelar undanstoppade. Tanken som slår polisen är oroväckande. Det här skulle kunna vara troféer från brott som Lennart begått. Lustmördare vill nämligen ofta återuppleva sina dåd och en trofé kan vara en stark koppling till minnet och fantasin. Men samtidigt är det inte tillräckligt för ett gripande. Våldtäkterna hade begåtts för många år sedan och att äga badkläder var ju inget brott. Men utredningen fortsätter och snart så finner man också fler nålar i höstacken. I ett fotoalbum som tillhörde Ingela kan man se hur hon ägde just en sån baddräkt som återfanns hemma hos Lennart. Och när den blå Saaben går sig igenom så hittar man ytterligare tre saker som tillsammans knyter Lennart till Ingelas försvinnande. I bagageutrymmet på bilen hittas röda fibrer och ett blont hårstrå. De röda fibrerna påminner kriminalteknikerna om den röda filten som hängde över sänggaven i Ingelas sovrum. Och det blonda hårstrået kunde definitivt tillhöra henne. Båda fynden skickas iväg till SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium. Men även om det inte skulle bli någon matchning så röjer det tredje fyndet undan alla tvivel på att det inte är Lennart som är lustmördaren. På golvet vid det ena sätet i bilen hittar man nämligen en ovanlig tuggummisort i ett rött paket. Tuggummit som Niklas tagit hem från USA och som ännu inte fanns att köpa i Sverige blir därmed den tyngsta bevisningen mot Lennart. Men polisen är inte klara. De vet hur svårt det är att döma någon för mord när det inte finns en kropp. Och de bestämmer sig därför för att inte gripa Lennart ännu. Istället sätter de span på honom. Kanske skulle lustmördarens egna noggrannhet och begär leda dem till Ingela. 21 dagar in på det nya året åker Lennart in till Kristianstad för att hälsa på en vän. Bakom honom följer en polis efter. Det blir en väntan och sen sätter sig Lennart i bilen ännu en gång. Han kör ut på ett före detta skjutfält och polisen åker efter. Men vid en infart till en mindre grusväg så gör Lennart plötsligt en konstig manöver. Det ser ut som att han vill åka in där men ändrar sig och åker vidare hemåt. Polisen noterar det märkliga beteendet och återvänder till just den platsen dagen efter. Han kliver ur bilen och går en bit in på vägen. I ett snöigt buskage ser han plötsligt ett vitt bylte. Det är Ingelas sängöverkast och inuti det Ingelas kropp. 2 dagar senare grips Lennart för mordet på Ingela och snart kommer också erkännandet. Han tog sig in i det lilla röda trähuset genom källarfönstret. Därefter attackerade han henne, våldtog och slutligen ströp henne. Efteråt körde han iväg med kroppen inlindad i det vita överkastet. Men han minns inte alla detaljerna. Det var som om delar av händelseförloppet suddats ut. Han upprepar också gång på gång att det hela gick som per automatik. Efter ett tag väljer Lennart också att erkänna mordet på Pernilla. Det var Lennart som hade slitit ner henne i det snåriga fältet den där kvällen när ingen såg. Och med en kniv pressad mot hennes hals hade han våldtagit och strypt henne också. Genom Lennarts erkännande får man också en insyn i hur en lustmördare fungerar. Lennart berättar hur han kunde känna en oro och en rastlöshet i kroppen. Och hur den känslan funnits där ända sedan han var i tonåren. Känslan var som ett sug, ett begär som inte kunde ignoreras. Och han visste redan innan att han snart skulle bli tvungen att göra någonting åt det. Det kunde röra sig om både våldtäkt och mord. Efteråt återkom lugnet inom honom. Begäret hade tillfredsställts, i alla fall för stunden. Lennart förhörs också kring en rad andra brott som skett mellan våldtäkterna i hans tonår och morden på Pernilla och Ingela. Han säger att han inte tror att han har gjort någonting mer, men han kan heller inte själv utesluta det. För han vet ju aldrig vad som gömmer sig där bak i bakhuvudet.
Lennart dömdes i Kristianstad tingsrätt till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för morden på Pernilla och Ingela. Han dömdes även för två fall av våldtäkt och ett mordförsök som han begått några år tidigare. Och det var allting som vi hade att berätta om lustmorden i Kristianstad. Alla i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och all information är hämtad från domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Och vi vill återigen tacka för att ni har lyssnat den här säsongen och hoppas att ni vill vara med oss även i nästa. Då åker vi alltså norrut till Lappland och Norrbotten, men vi kommer även ut med ett specialavsnitt i juldagarna. Vi hörs då.
Du har lyssnat på Mordpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och bakgrundsmusiken det var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.